Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Man får ju liksom testa vad som funkar. Alltså varje gång som jag testar något nytt koncept på min kanal så kör jag några videos. Se vad folk tycker om det. Är det ens någon som märker? Se någon skillnad? Och sen liksom låter jag det ramla in i mitt vanliga content. De delarna som jag testat.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 139 av We Are Influencers. Frida Järnspets har blivit känd som TikTok-Frida och hon startade sitt konto för bara några år sedan, 2019, tillsammans med sin syster. Efter några videos så blev kontot mer Frida, så från att ha dansat till att nu köra mer pratvideos så har hennes konto vuxit sig till snart 400 000 följare. När följarna vill se mer av det som är personligt och från alla delar av ditt liv, var går gränsen mellan att vara personlig och privat? Kan man bli för personlig och öppna upp sig för mycket? Var går gränsen för ens integritet? I det här avsnittet så pratar vi även om just det här. Vad är skillnaden på att vara en kreatör och en influencer? Är det någon skillnad? Och varför vill inte Frida kalla sig för just influencer? Du får också höra om hur Frida jobbar för att utveckla sitt content, vad hon köpte till sin katt som gjorde både henne och hennes följare väldigt glada, vad som gör att hon inte får så mycket kritik, om att vara sårbar i sociala medier och hur hon går tillväga när hon faktiskt gör en TikTok-video från början till slut. Allt det här och mycket mer kan du höra i min intervju med Frida Järnspets. Vill du också ha tusentals följare, jobba på dina egna villkor och samarbeta med stora varumärken? Jag hör dig. Att vara sin egen chef och att skapa som jobb, det är fantastiskt. Men det är också hårt jobb. Så innan du ger dig in i en tuff bransch med höga krav, ladda ner min gratis nybörjarguide med de 6 första stegen till att bli en framgångsrik influencer. Du hittar den på lalinda.se/influencerguide. lalinda.se/influencerguide. Hej och varmt välkommen TikTok-Frida!
Tack så mycket!
Du har ju ett annat namn också, Frida Järnspets heter du på riktigt.
Ja, inte så många som vet om det dock. Men...
Jag har läst på, vet du. Jag har gjort research. Men alltså, det är så jäkla kul att du är här. Du är ju liksom ett fenomen på TikTok. Och nu vill jag bara lära mig allt. Jag vill lära mig allt. Den här tanten ska nu lära sig allt om TikTok. Och jag har ju hängt där ett tag. Men... Jag vet inte, it's too much pressure.
Ja.
Men alltså du, berätta lite om, berätta från början. Vem är du, vad gör du? Det vet vi ju, men do the thing.
Okej, jag heter Frida Järnspets, jag är 21 år gammal. Jag har börjat från ingenting i princip. Jag var en vanlig tjej som gick på gymnasiet och bestämde mig för att ladda ner TikTok. Det här var då 2019 tror jag. Och det var där min resa, liksom, sociala medieresa började egentligen. Så jag började lägga upp lite videos. Och sen blev till samarbeten som sen blev till ett företag. Och nu är det här min heltidssyssla. Ja.
Det var en ganska kort hopkokad version. Ja, men alltså, jag tycker att det här är så spännande att, för det är jättemånga som är liksom, du vet, det känns som att det finns olika generationer. Först har vi liksom blogggenerationen, sen så har vi ja, men typ YouTube-generationen tror jag kom lite däremellan, och sen har vi Instagram-generationen, och så sen nu har vi TikTok. Jag skaffade TikTok när det heter Musical.ly, så gammal är jag.
Oj, så tidigt var det ens, ja.
Nej, du ser. Jag har ett klipp från den tiden då jag typ mimar till någonting. Det är det här som är grejen med att vara tidig på någonting. Då har man alla de här skämsgrejerna kvar. Gå inte tillbaka på min YouTube. Nej, men alltså, för grejen är den att du har ju liksom gjort det här som det är så många som tänker att de vill göra, att det bara hände liksom. Man har inte riktigt man hade ingen strategi från början. Det här är något som utarbetar sig över tid, och nu har du vad då 300, ja, du vet siffrorna efter trean glömde jag liksom bort. 389. Ja, 389 000 följare på TikTok.
Mm.
Berätta, hur gick det till?
Ja, alltså som du säger, jag hade ju ingen strategi. Och alltså, det låter så dumt om man ska försöka förklara. Bara så här, men hur började allting? Och jag bara, ja, alltså jag typ la upp lite videos och sen så gick det bra. Utan det är liksom det som är sanningen egentligen. Att jag bara körde lite för att det var kul. Jag började det här kontot tillsammans med min lilla syster. När det fortfarande var så här dans och mima. Bara liksom, till skillnad från vad det är nu, pratvideos. Och vi la upp lite danser och sen så blev det lite mer mitt konto, och då blev hon jättearg för att jag tog över det här kontot. Och sen så blev det väl mer att man träffade andra TikTokare, typ kom på att det fanns nya nischer, att så här, och man kan göra typ humorvideos, man kan göra sminkvideos, det blev mycket mer än bara så här dans och lek och skoj liksom.
Mm.
Och sen så började väl jag inse någonstans när jag fick mina första samarbetsförfrågningar som var urusla. Men jag tyckte de var jättebra. Så jag bara, men gud, det här går ju liksom, ja, men precis, det går ju liksom att göra pengar på det här. Det går liksom att göra en business av det här. Och då väcktes något lite mer, för att jag har aldrig liksom haft ett jobb som jag har varit så här, gud vad kul jag har på jobbet. Det är ju inte så många som har det i och för sig, men jag ville verkligen ha något som, så här, som jag brinner för liksom. Och då sa jag till mina föräldrar, för jag bor fortfarande hemma, men då bodde jag hemma, och så sa jag att jag kommer ge det här 2 år efter att jag slutar gymnasiet, och om det inte funkar då så får jag skaffa ett vanligt jobb på ICA typ. Och så efter ett halvår så hade jag en väldigt stabil inkomst, så det gick väl bara gradvis uppåt egentligen. Alltså jag har aldrig haft någon så här superpeak, att jag har haft någon video som liksom exploderade och jag fick 100 000 nya följare, utan det har liksom gradvis bara tappats uppåt visningsmässigt och följarmässigt. Och det är där jag är idag.
Men tror du att det också kanske är en bidragande faktor att, för jag tänker, jag vill liksom prata om hur det känns att ha, och för du är ju fortfarande väldigt ung, och att ha en sån extremt stor följarskara. För jag tänker så här, det fanns ju många YouTubers back in the day som liksom blev skitstora över en natt. Och jag tror att många hade svårt att hantera det. Det blev liksom väldigt påfrestande av många olika anledningar. Men också, för jag tänker så här, om det är någon som blir en stor artist eller skådespelare, eller du vet, det finns ett team bakom, det finns någon typ av warning signs att så här, det här kommer, this is gonna blow up, och då finns det ett support där. Jag tänker att du och många andra liksom kreatörer, vet, man bor hemma eller man bor i en lägenhet någonstans, det finns liksom inte, det finns inga portar, det finns inga grindar, det finns ingen det finns inget liksom skydd, eller vad man ska säga, mellan dig och följaren. På gott och ont, för jag tänker det är också det som, jag tänker på det du sa, att om du ska bli stor på TikTok så måste du skapa en sekt. Och jag gillar den videon för att det var så här, jag förstår att det är också lite så här, ja men du vet, man trycker på lite punkter och sådär. Men det är ju det, det är ju det som är grejen, att man känner att man kommer nära någon.
Ja, verkligen, det är det personliga som folk vill ha, det här med att man bara ser någon som är snygg och rik och lever ett liv man aldrig kommer kunna leva, den tidens influencer är ju utdaterad, tycker jag i alla fall.
Nej, men jag vill ju hålla med. Också. Jag vill ju hålla med. Alltså, det är ju det här relaterbara som någonstans också är det hållbara. Men jag tänker också att de flesta har ju varit relaterbara från början. Men sen precis. När det har liksom dragit iväg, hur tänker du där? Hur how do you stay grounded?
Nej, men det där är intressant. Jag läste på lite om det där de senaste dagarna. För det var någon som, jag följer en tjej som gör så här resebloggar och resevideos. Och så var det någon som kommenterade att hon saknade när den här tjejen då som nu reste Emirates $100,000 flygbiljett första klass. Hon började sakna tiden när du lärde oss vad vi skulle ha i vår backpacking-ryggsäck. Och när du tågluffade till destinationen du skulle till. Och det där slog verkligen hårt. För att det är verkligen någonting som jag vill stanna i. Att vara samma Frida, samma TikTok-Frida som jag var 2019 vill jag fortsätta vara. Därför att det är liksom därför folk började följa mig. Mm. Jag försöker verkligen att inte liksom visa en livsstil eller att visa saker som gemene man inte kan uppnå eller köpa själva. Och om jag visar någonting som är typ väldigt lyxigt eller gör någonting som är väldigt dyrt, så brukar jag ofta säga att så här, det här är inte normalt. Och det här är inte någonting som jag gör varje dag. Liksom. Det är någonting som jag börjar fokusera på senare tid, för att jag insåg att så här, gud, jag tycker inte om när mina favoritinfluencers liksom åker på en 100,000 kronors resa medan jag sitter och kollar billigaste flygbiljetterna på Tubi. Liksom. Det är inte relaterbart. Och man tycker ju om de som är relaterbara. De som jag följer, det är ju de som jag skulle kunna vara. Alltså de som har samma klädstil, också bor hemma fast de är lite för gamla.
Ja, men 21 är väl ändå, det är du fortfarande safe.
Ja, men det
när du börjar passera 30, då är det som då är det lite.
Nej, men man vill ju ha liksom en kompis. Ja. Att man känner att man själv skulle kunna leva det livet, och jag vill liksom aldrig bli någon så här lyxinfluencer. Och det är klart att man, när man börjar tjäna mer och mer pengar på samarbete, att man börjar unna sig lite saker, en väska eller en dyrare resa eller sådär, men jag vill liksom aldrig bli orelaterbar, därför att då försvinner ju hela poängen med att vara livsstilsinfluencer, tycker jag i alla fall.
Jag tänker att det är liksom, det blir lite, det är lite dubbelt. Jag tänker tillbaka på det var liksom en period där typ alla typ drog till Dubai. Alla fick pressresor till Dubai. Och då gjorde Sandra Beijer och Flora Wiström, två liksom bloggare verkligen in i själen. De gjorde ett samarbete med Interrail och åkte på tågluff. Och då sa Sandra det, att så här, ja, men det här är ju därför att det här kan ju folk relatera till. De flesta kan inte relatera till att åka lyxresor till Dubai. Liksom. Utan de flesta är så här, ja, men vi tar kidsen och så åker vi liksom 2 veckor i Europa. Och det tyckte jag var så intressant. Därför att jag tror att väldigt många influencers, åtminstone liksom, de som kanske inte hade ett business-tänk till en början, att man istället gick till så här, okej, men vad vill jag ha? Vad vill jag åka? Vad vill jag göra? Istället för att tänka, okej, vad vill min målgrupp se?
Mm.
Hur tänker du där?
Nej, men alltså, vänta, vad var frågan? Lång mening där.
Sorry. Nej, men alltså, jag tänker så här. Tänk, när du gör content, tänker du att så här, men det här vill jag göra? Eller tänker du, nej, men det här vill folk se?
Alltså både och. Alltså jag har inte någon så här utstuderad videostrategi med liksom så här, det här postar jag, det här postar jag inte, förutom de självklara sakerna liksom. Men jag försöker att göra det jag vill göra, men alltid relaterbart. Inte så att jag liksom fejkar så att det blir relaterbart, utan alltså, nu vill inte jag låta så här quirky pick me, men alltså jag tror jag är ganska relaterbar. Att så här, jag är bara helt normal. Alltså det är liksom inget extraordinärt med mig. Alltså, jag tycker verkligen inte att jag är en sån influencer som jag tänker på när jag hör influencer, att liksom så här liv och ditt och datten liksom. Utan jag har liksom, jag tycker jag lever ett vanligt liv kanske, med lite extra saker så där som har kommit med fördelar med TikTok liksom. Så jag tror att jag är ganska relaterbar i min natur.
Sen handlar det väl också om ju vad man lägger upp. Alltså du kan ju ha en Chanel-väska fast du inte visar upp den. Då är det ju ingen som vet om det. Alltså, jag tänker just när det kommer till, ja, men till exempel flygresor. Det är många som har sagt så här, bara, ja men vadå, jag måste ju visa upp vad jag gör för någonting, annars så ljuger jag ju. Men det är ju inte, det tycker inte jag är att ljuga, utan du visar ju inte upp det som du inte vill influera om, tänker jag.
Nej, nej, precis. Där tror inte jag att jag har gjort något så här aktivt genomtänkt att så här, det här vill jag inte visa, utan jag har ju visat vissa saker som folk har varit så här, det där var inte så, vill vi inte se, eller det där var typ lite konstigt liksom.
Mm.
Men jag tror att alltså, nyckeln till att få en väldigt nära relation med sina följare är liksom att visa i princip allt, att så här, även fast man kanske gör något dåligt, typ flyger dåligt för klimatet, att man ändå visar det och bara så här, ja, fast jag är bara en helt vanlig människa och jag vill också resa liksom. Mm. Medan om någon annan hade lagt upp en vanlig privatperson på ett flygplan så hade ingen brytt sig liksom. Så jag tror att både visa de bra sakerna man gör och de dåliga sakerna man gör, gör en lite mer mänsklig. Att så här, hade jag bara visat de bra sakerna och inga flygresor, inget kött, bara miljösortering, då har folk bara, men gud, alltså, är du perfekt eller liksom? Och mm. så vill jag inte vara. Jag vill liksom att folk ska veta att så här, alltså det är inget extraordinärt här liksom. Jag är normal.
Alltså är det helt ute med perfektionism?
Jag tror det faktiskt, ja. Alltså, eller i min värld så är det i alla fall. Jag attraheras inte alls av inlägg som liksom är perfekta och till tufft, alltså liksom tillplattade och när det liksom, man pratar korrekt. Alltså jag tycker inte att det är intressant alls. Och jag tror faktiskt att de flesta som följer mig inte heller tycker att det är intressant. Det känns lite 2016.
Jag älskar att du säger 2016 som att det är 100 år sedan.
Nej, men jag tänker typ på så här Kylie Jenner-tiden. När ja. Hon liksom lanserade sitt smink och det var liksom lip kits. Och man bara skulle ha, alla skulle ha samma läppar och samma läppfärg. Och det var liksom peruker och mm. klänningar. Alltså det där vill liksom inte folk se längre.
Vad vill de se då?
Rått, naturligt, jättepersonligt, helst för personligt. Alltså nästan på gränsen till privat. Folk vill liksom lära känna en. Mm. Och där beror lite på hur mycket man är villig att ge som en kreatör. Liksom, hur mycket man vill dela med sig av. Men jag tycker jag har hittat någon ganska bra linje i att liksom vara personlig och lite privat, men jag känner liksom aldrig att jag går över gränsen och bara, oh, jag borde inte dela med mig av det där, eller det där kändes för mycket, utan jag känner mig bekväm med att dela med mig av det mesta, och jag tror att det uppskattar liksom folk, att så här, de vill också se när jag går till läkaren för att bota min depression, för att det är relaterbart, de har också mm. gjort det liksom. Så därför ser jag liksom ingen poäng i att inte dela det, därför att så här, man kan få support, man kan stötta andra, man kan motivera andra att då till exempel söka vård om man mår dåligt. Så jag tror att, jag menar, att visa både de bra och de dåliga sakerna, det är det folk vill se, jättepersonligt.
Men det är ju, men jag, alltså, och det här är ju, jag vet inte, det känns som att det här har också gått i upp och ner, de här trenderna med liksom att hur personlig man ska vara, för det fanns ju en trend på YouTube för ett gäng år sedan, det kanske var där runt 15-16 typ, att då skulle det gråtas ut och det skulle vara superpersonligt och det skulle vara så här. Men jag är bara så här, vet man om när man passerar den gränsen, har man liksom vart är den integritetsgränsen? Jag är bara rädd att man ge bort mer än vad man är bekväm med för att man ska få visningarna liksom.
Ja, jag förstår vad jag menar. Jag tror dock att den eran på YouTube när alla grät i sina videos, det är lite annorlunda. Jag tycker inte att jag ser jättemånga liksom bara ledsna och gråta på det sättet på TikTok, utan det är mer att man är så här sårbar, att man delar med sig av saker. Man kanske inte sitter och gråter, men man kanske är så här, nu har jag hamnat i en knipa och man bara delar med sig av det, att det typ kan vara ett coping-sätt eller ett sätt att handskas med situationer, mer än att man är så här, nu är jag ledsen, nu vill jag dela med mig. Det är också såklart sårbart att lägga ut på TikTok, men jag tenderar inte att se jättemycket av just det. Och den här gränsen mellan liksom vad man ska lägga ut och inte, jag tror det får man känna efter själv, men jag tror att om man strävar efter att liksom ha kvar mycket integritet och privatliv och inte vill ha så mycket åsikter, då ska man nog inte göra det jag föreslår. Därför att det blir ju väldigt utelämnande att om jag liksom pratar om något jättepersonligt och sen så kommer folk bara och har åsikter om det och bara så här, du är dum, du borde gjort så här eller gör så här istället, eller typ så här, vad du vill ha visningar och följare, varför pratar du om det här? Medan jag bara såg det som ett sätt att så här dela med mig och vara mänsklig och visa mina följare att jag mår också dåligt ibland liksom.
Får du den typen av reaktioner?
Ja, men inte jättemycket. Alltså, mina följare är extremt snälla och förstående. Så att jag får väldigt lite dåliga kommentarer.
Det är faktiskt sjukt. Med tanke på hur stor du är och hur öppen du är. Och att liksom, för jag menar, som nybörjare på TikTok så har jag ju ändå fått min beskärda del av typ, inte hat, alltså du vet, jag tycker att ordet hat har också gått i, liksom gått inflation i. All kritik är inte hat. Men liksom så här, ja men du vet, trista kommentarer, typ att nej men du är för gammal, eller du ska, du vet, alltså sådana saker, och jag är så här, bara, ja, alltså I know, det är ju inte någonting nytt, men du vet att inte, jag får ju the warm and fuzzy feeling när jag är på Instagram. Det är ju liksom, där är det varmt och skönt och härligt för mig. Och det kanske är en generationsgrej, I don't know. Men jag tycker att det är fascinerande att du inte får mer skit. För det, jag menar, när du säger så här, jag är sårbar, det är ju öppet mål liksom. För folk att vara elaka.
Ja, verkligen. Ja, alltså.
Sen är det jättebra att de inte är det, missförstå mig rätt.
Ja,
det är jättebra att de inte är det, men jag är så här, hur blir, för det känns som att vissa personer drar till sig skit och vissa inte gör det. Och jag tycker bara det är fascinerande att se så här, okej, men vad är det som avgör det liksom?
Ja, men det är jätteintressant. Jag har också försökt klura lite i det här på senaste. Alltså, det finns väl lite olika teorier. Jag tror att delvis så kanske det kan vara att många av mina följare har ju liksom kommit ganska tidigt. Jag tror första året så fick jag typ 150 000 följare, så de är liksom från 2019-2020. Jag har en teori om att när man har följt någon väldigt länge och man har liksom gått igenom stadierna i livet tillsammans och ja, men man nästan tror att man känner mig, så kanske man inte är lika benägen att skriva.
Nej, absolut, jag håller helt med dig. Ni är ju kompisar, men jag menar, ja, sen precis. De här 150 000 så har du ju fått 150-200 till. Och jag menar, det är 150 000 människor, det är inte 150 personer. 150 personer kan göra ganska stor, liksom, ganska stor skada också. Men 150 000 personer som bara så här, ja, nej men vi gillar Frida. Och det är fantastiskt. Och du är så här, jag vill inte att du ska missförstå mig här, därför att det finns ingenting att tycka illa om.
Nej,
det är inte det jag försöker få fram här. Utan jag är bara fascinerad att man kan vara, att man kan ha en så enormt stor följarskara och vara typ helt förskonad. Medan vissa har typ så här 2000 följare och får skitmycket skit. Jag tycker det är intressant. Är det liksom lite flockmentalitet? Eller liksom...
Alltså, jag tror att det kan vara lite flockmentalitet. Att jag vet ju själv att om man går in i ett kommentarsfält och tonen är dålig redan från början, då börjar man ju också själv tänka i de banorna, så här, om den här videon kanske inte var så bra, eller det hon sa kanske riktade sig där liksom. Men om man går in och alla kommentarer är positiva, då tänker man ju direkt att så här, ja, men då vill man också tycka som dem. Alltså, det är ju så psykologin funkar, att om alla tycker dåligt, då är man mer benägen att tycka dåligt liksom. Och jag tror kanske att det är lite det. Jag går också in ibland och tar bort kommentarer som jag tycker är tråkiga, enbart för att det är liksom min TikTok och jag får göra vad jag vill. Så jag tar bort vilka kommentarer som jag känner för liksom. Och det har fått lite åsikter om också.
Jag gillar det. Det här, demokrati och liksom yttrandefrihet, det är när staten begränsar vad du får säga och inte. Och den gäller inte. Jag är inte staten, jag får begränsa vad fan jag vill på mina kanaler. Jag har alltid sagt att så här, min blogg som det främst var då, det är mitt vardagsrum. Och du kommer inte in i mitt vardagsrum och snacka skit om mig eller snacka skit till mig. För att då är du inte välkommen liksom.
Nej, precis. Och jag försöker, alltså, jag tror också att videorna jag lägger upp är ju inte så liksom provocerande eller så här, nu ska vi starta debatt och liksom så där. Även fast jag har lagt upp vissa saker där jag verkligen har tagit en tydlig ståndpunkt. Så alltså min liksom grej på TikTok har aldrig varit att skapa debatt, delvis för att jag tycker att, ja, med vissa undantag då, delvis för att jag tycker att liksom TikTok är inte ett bra forum att ha debatt på. Kommentarerna är alldeles för korta. Det är alldeles för rörigt i kommentarsfältet. Vissa stänger av sina duett- eller stitch-videos. Då kan man inte svara på den videon. Jag tycker att det är väldigt dåligt forum att liksom ha en debatt på. Då är till exempel Instagram eller typ mail mycket bättre. Där man liksom kan hålla koll på vad folk skriver och vem som tycker vad. Och det här har jag pratat om tidigare. Att jag tycker inte TikTok är en debattforum liksom. Och jag vill inte skapa det, lite den känslan på min TikTok-kanal. Utan det ska liksom vara glatt och positivt. Men också liksom dåligt ibland. men inte liksom på ett så här aggressivt, liksom, ja, men provocerande sätt.
Mm. Men då tycker jag det är väldigt intressant just det här, för jag lyssnade på en annan TikToker som sa också, eller jag bara, var det du? jag tror att det här var en amerikansk som var så här, alla pratar om nisch, men på TikTok är det ju liksom personlighet först, och det köper jag.
Ja.
För att det som är så, anledningen till att TikTok är så, alltså inte förlåtande ska jag inte säga heller, men att du inte behöver vara så supernischad är ju för att det du får, om åtminstone om man kör den här liksom FaceTime till kameran grejen, du får ju direkt personligheten. Och video är ju såklart det absolut enklaste sättet att bygga relation till någon. Jag har tjatat på folk på Instagram i 1000 år att de behöver visa sitt nylle liksom. Därför att om vi ska bygga relation till någon så vill jag inte bara se ditt vardagsrum hela tiden. Nobody cares. Utan jag vill ju se dig. Och på TikTok är ju det standard. Eller typ. Så frågan är ju, måste man, alltså kan man bygga ett konto på TikTok utan att vara den där kompisen?
Jo, men det kan man ju. Alltså, jag har faktiskt inte jättemycket erfarenhet eller liksom insikt i just hur det är att liksom bygga varumärke utan att nillet är varumärket. Mm. Liksom så. Men det går väl. Alltså, delvis så vet jag vissa som har gjort som så här sociala experiment att de bara har ljugit ihop en personlighet och visar den istället för sin riktiga. Och det blir ju lite en skyddsmekanism. Att så här är jag online-person och här är min verkliga person som ingen känner. Så kan man väl göra. Men det känns som en väldigt svår roll att upprätthålla. Och, man lär
och vad ska man göra med det?
Någon gång. Alltså, ja, vad, det undrar jag också.
Vad är poängen?
Ja, det vet jag inte riktigt. Jag vet inte hur länge de experimenten höll på riktigt. Men det måste ha fallerat efter några månader, tänker jag. Men jag får nog nästan passa på den. Alltså, jag har nog ingen insikt i hur det är att bygga varumärke utan ansiktet, ja,
och
som varumärke faktiskt.
Du följer inte. Alltså, nej, och men det är väl också det någonstans som jag vill komma fram till. Att så här, ja, ska du, för många är så här, nu ska vi vara på TikTok. TikTok är en liksom nästa stora grej, och hur ska då varumärken finnas på TikTok? Och visst, absolut, det finns företag som gör det jättebra, typ det är någon McDonald's och någon ICA-butik någonstans, och du vet så här, men det är fortfarande människorna. Det är fortfarande människorna som står framför kameran och är varumärket i det fallet. Det är ju inte ICAs marknadsavdelning som går ut på TikTok och bara, nu ska vi göra en reklamfilm liksom.
Nej.
Utan det är ju det här vardagliga. Så att jag uppskattar ditt svar, för det är någonstans min analys också, att så här, ska du finnas på TikTok så behöver du vara beredd att möta folk på ett avskalat sätt, antar jag.
Ja, och sen tänker jag att det kan ju också vara, alltså jag har sett många som liksom har tagit med sitt jobb som de har utanför TikTok till TikTok. Typ så här, folk som jobbar som konsulter eller folk som har ett helt vanligt arbete på bygge eller på kontor som tar med det till TikTok och typ berättar om så här funkar det bakom kulisserna.
Mm.
Och då antar jag att alltså, sådana konton jag tycker är lite intressant, om man får veta liksom bakom kulisserna. Och då är det väl kanske inte nödvändigtvis personen som är i fokus, utan mer det de pratar om och faktan kring liksom det här jobbet och sådär. Till exempel, det är många flygvärdinnor som är på TikTok där personligheten inte är jättestark, men jag tittar fortfarande på hela 3 minuters video för att det är så intressant och kul att se vad som händer i kabinen bakom när man själv sitter och kollar på film liksom.
Ja, men men du är fortfarande så här, du måste ju fortfarande stå framför kameran och prata med den. Alltså, det är fortfarande den, även om du inte är personlig, så är det fortfarande så här, du måste våga göra den grejen. Så det är inte någonting för någon som inte är lite av en linslus.
Nej, egentligen så är det nog så.
Okej, okay, så man behöver visa upp sitt face. Man behöver vara väldigt personlig, gärna på gränsen till privat. Vad mer behöver man göra för att lyckas med TikTok? Ja, gud ja. Vad köra? Vad mer behöver man göra för att lyckas på TikTok?
Ja, alltså om målet är att göra det jag har gjort, om jag ska försöka liksom dra en analys, så det jag har gjort är att dels dela med mig av mycket mycket olika saker. Jag har ju absolut ingen nisch, utan jag kan göra allt från att nu ska jag renovera mitt kontor till så här gör jag mitt gellack på naglarna till nu har jag köpt en vagn till min katt liksom. Så det är väldigt...
Förlåt med den videon. Alltså den här kattvagnen. Jag satt ju och jag har ju såklart bingeat ditt innehåll inför den här intervjun. Du har alltså köpt en barnvagn till din katt. Kan vi bara stanna här en liten stund? Jag har ju en djurpark, jag vet inte om du har sett det. Det går förbi lite djur här bakom mig då. Jag har två hundar, tre katter och 9 höns. Om inte någon nu har fastnat under den snöhögen som rasade ner från mitt tak. Om det ligger någon höna under där så är det eventuellt en minus där. Ja, jag vet. Men höns, du vet... Det är inte lönt att fästa sig vid hönsen, därför att du vet, det kom en hök där och så sen så, du vet, det händer saker hela tiden. Det blir plus minus liksom. Men så att jag kan relatera till det här att så här, jag har inga barn, men jag har en massa djur. Dock tänker jag så här, de behöver ju också promenera. Så det här med att köra runt om i en vagn.
Ja, det får hon göra också. det där är alltså,
berätta mer om den här vagnen.
Nej, men jag beställde på Amazon för att jag hade sett den på TikTok. Så jag, nästan alltid jag köper det liksom, man har sett någon som har på TikTok så klickar man hem mitt i natten liksom. Jag älskar den. Det är en jättebra vagn med liksom massa olika funktioner. Alltså, det är typ som en barnvagn. Jag minns när min syster var liten, hon hade typ en exakt likadan fast med en sittdel liksom. Nej, men så jag tänker att den här vagnen kan man använda som transport. Till exempel att om vi går från vår lägenhet till en skog och sen släpper ut henne. Istället för att man ska liksom konka henne under armen. Eller om man till exempel ska åka in till stan. Jag ska på ett möte. Varför skulle jag inte kunna ta med min katt i en vagn? Liksom? Om folk tar med sin hund i en väska borde väl jag få med min katt i en vagn?
Jag fullt rimligt. Jag är helt med på din liksom train of thought här. Jag älskar det. Jag älskar också din nya besatthet av Lululemon.
Vad kommer det nu?
Ja, jag ser detta. Jag shoppade ju Lululemon när jag bodde i New York för typ 12 år sedan. Så att de har hängt med. Men och det här är så roligt det du säger att, så här, ja, men att allt du köper är från TikTok. Det är för att jag kände ju på en gång, jag bara, oh, Lululemon. Det var länge sedan. Det kanske man ska köpa. Man kanske ska köpa en vagn till sin katt. Alltså du vet, man sugs ju in i det där därför att du blir ju min bästis på en gång.
Det är mitt mål. Vad glad jag blir att du säger det.
I'm sneaky like that.
Nej, men det känns som att det är lite så här bästis gäng på TikTok. Alltså, tror det eller ej, men liksom, jag känner ju också att mina följare är mina bästisar. Att så här, jag någonstans typ litar på dem, hur sjukt det än låter. Att så här, jag litar på dem att de inte kommer tycka att jag är pinsam eller tråkig eller jobbig eller skämmig. Eller liksom att jag har ändå nog lite trust, eller ganska mycket trust i mina följare. Så att jag dels kan känna mig väldigt öppen och berätta om typ vad som helst. Och dels dela med mig av de dåliga sakerna. Och till exempel den här kattvideon landade ju otroligt bra. Vad har den nu? Typ 40 000 likes och 400 000 visningar. Alltså folk vill se så här tokiga saker. Att liksom, för mig så var det bara så här, jag har en kattvagn. Men folk tyckte liksom det var hysteriskt roligt.
En annan video, nu går jag in och bara analyserar ditt innehåll här. Men jag tycker att det är så fascinerande, för jag är ju liksom van... Ja, men du vet, jag är på YouTube, jag är på Instagram. Du vet, det är ändå ganska så här arbetat innehåll. Till mångt och mycket, inte stories. Men i övrigt så är det liksom ändå ganska så här genomtänkt. Och nu säger jag inte att det är genomtänkt. Men den här videon, när du handlar med mig i tystnad. Alltså jag var helt hooked. Jag bara så här, undrar om jag ska köpa nu? Undrar om jag ska köpa, har jag köpt någon där? Åh, finns det sån där? Alltså, för grejen är den att man handlar ju aldrig med någon annan än sig själv. Nej. Och kanske liksom sin partner. Eller så. Jag har ingen aning vad mina kompisar handlar när de går och handlar. Så jag var så här, det här är fascinerande att jag sitter och tittar på hela den här videon. När du bara går och plockar grejer på ICA liksom. Det är så sjukt att... Men det är som du säger, det är de här vardagliga grejerna och lite så här quirkiga grejerna. Det är det som går hem.
Ja, men precis. Alltså, jag var liksom bara i affären. Alltså, det var ju jättepinsamt att filma, kan jag säga. Jag var inte vant med att filma in public. Alltså, jag verkligen smög min telefon. Jag skulle plocka tomaterna där. Och efteråt, jag bara, men gud, vad har jag gjort? Har jag lagt en timme på att filma när jag handlar? Vad gör jag? Men sen så kom jag tänka på, nej, jag har sett folk som gör det här. Och jag tycker det är jättekul. Och då vill jag också göra en sån video. Även fast jag tror inte den gick jättebra. Men alltså,
jag tyckte den var fantastisk. Nej, och den gick inte jättebra för att du inte visade ditt nylle. Och då visste man inte att det var du. När man scrollar liksom, och så kommer det inte upp ditt nylle, då kanske man inte stannar. Så att jag tror att det är så enkelt att den inte gick så bra. Det är nog därför. Men just det här fascinerande, och att du gör också en grej av handla med mig i tystnad. Inte så här, jag orkar inte lägga på någon speaker, utan det blir en grej att det är i tystnad. Och det är den så här, det är de små strategiska valen och de små så här, du även om det kanske var så att du bara så här, jag orkar inte spela in en voiceover liksom. Men då säger du inte det, utan då är så här, nej, men det här är en i tystnad video. Och då gör man det liksom medvetet istället. Det är sådana grejer som jag bara, genius.
Ja, men man lär sig lite så här små moves under gången. Liksom hur man kan tänka och hur, liksom, vad man tror kommer funka. Så finns det ju aldrig någon garanti. Den här videon hade ju kunnat floppa totalt. Liksom. Men för att liksom göra den mer strategiskt framgångsrik, så tänker jag att i nästa video kanske man kan vinka i början eller något, så att folk bara, hallå, här är jag, det är liksom, exakt, det här är min video, exakt, och då kanske fler vill kolla.
Det tror jag, alltså om du gör en liten hook typ innan, att så här, nu går vi in på ICA liksom, och så sen är det tystnad. Nej, men, och det är sådana där grejer, så hur får du, för jag såg den här, jag vet inte om det var ny eller om den var pinnad, den här, så här gör du 15 TikTok-videos på en dag typ, och jag, du vet, när du var uppe i 10 stycken, jag bara, fick jag bara panik. Jag var så här, åh herregud, vad det ska skapas content. Får du aldrig contentpanik?
Ibland har man sina dagar, men nästan aldrig skulle jag säga. Jag har alltid laddat upp en video om dagen, ibland typ två. Och alltid känt att liksom det är tillräckligt. Och som jag har förstått det har det typ ett ganska högt antal jämfört med vad andra liksom, om ska säga, professionella TikTokare lägger upp. Då har det varit som en video i veckan eller 4 kanske. Men sen så när Alex Earl kom och jag var inne och scrollade på hennes konto. Och sen bara, vänta lite här nu. En dag sen. Jag bara, hur mycket lägger den här kvinnan upp egentligen? Och då kände jag bara, men gud, hon gör ju uppenbarligen någonting som jag inte sett någon annan göra. Jag tror hon snittade typ 8-10 videos om dagen. Och jag bara, men varför skulle det här inte vara typ nyckeln till framgång? Alltså så här, ju fler personer som ser mig, ju större blir jag. Ju fler kan relatera, ju fler kanske hittar något nytt, ju fler liksom följare får jag. Och varför skulle jag inte göra det? Liksom? Så jag började tänka, liksom så här, men vad är det hon gör? Och då insåg jag hennes, inte strategi, det kanske bara är naturligt och inte genomtänkt, men hur hon liksom lägger upp sina videos. Och då var det ungefär som jag beskrev det i den TikTok jag gjorde, att hon gör allting till content. Det som jag tidigare tänkt så här, men gud, ingen skulle vilja se det här. Jo, folk vill se det. Så länge du är rolig, underhållande och relaterbar, så vill folk se allt. I princip. Vissa ämna tag. Men, och
det måste fortfarande gå under TikToks regler.
Ja, men precis. Ja.
Medlemsvillkor och lag och sånt.
Ja, precis. Nej, men just det här med att liksom, bara på din morgon så har du 3 videos. En morgonrutin, en frukostvideo, en hårvideo, en sminkvideo, en klädvideo. Sen gör du en video på väg dit du ska. Och sen gör du en relaterbar video. Alltså det är så här, allt det där hade jag kunnat tänka mig att lägga upp. Jag funderade på att göra någon sån här challenge, att jag faktiskt skulle följa det schemat som jag la upp med de 14 videoserna.
Yes, please
och
do.
Se så här, vad blir liksom resultatet av det här? Nu vet jag inte om man skulle kunna lägga upp 14 videos på en dag på svenska TikTok, hur det liksom skulle landa. Men det funkar ju uppenbarligen för Alex Earl.
Ja, och det här tycker jag är, det här är enormt fascinerande, för just det du säger också, just det här att när man är livsstils-influencer så anything goes liksom. Men du känner aldrig att så här, jag har ingenting att säga då. Det är ingenting intressant här idag.
Nej.
Du har aldrig PMS.
Alltså, jo, det har jag.
Då kan man prata om det.
Då kan man göra en video om det.
True.
Då blir det liksom vänstips och så här, Linda, du är i vänsverk och det här kan du äta för att Linda liksom. Men nej, jag tror, alltså det är sällan jag har liksom torka på idéer. Och det är många som har frågat det tidigare, att har de inte slut, hur kommer det på nya saker? Men jag tror att man har hamnat ganska lätt i det här mindsetet när man har jobbat eller gjort med det här ett tag, att så här, man lär sig att se saker överallt. Sen är det ju vissa dagar som det går trögare än andra dagar, alltså till exempel förra veckan, då bara flöt det på, jag spelade liksom 10 videos om dagen, medan den här veckan har det varit lite mer så här segare, jag får tänka lite mer så här, men ursäkta, jag ska bara stänga till här. Men ja, alltid så, det finns en liten idé där bak.
Men jag tänker också att det blir lite så här, du vet, när man väl har fått igång, du vet, maskineriet. Och ju mer content man gör, desto fler idéer får man. Så att jag tänker att det kanske också håller igång.
Men, ja, 100%.
Men okej, okay, men om vi ska titta på TikTok versus andra kanaler. Har du andra kanaler? Har du gett några andra kanaler någon chans? Vad är liksom den stora skillnaden?
Alltså jag har ju Instagram, YouTube och så hade jag en podcast förut. Instagram, du sa att det var ditt liksom safe space och där kändes det varmt. Det är tvärtom för mig. Jag känner mig så stel och tråkig och jag har ingen koll. Jag vet liksom inte ens när jag ska lägga ut en bild och jag har typ inte lagt upp en story på 2 månader. Så att det är inte riktigt min plattform. Jag underhåller det ändå för att liksom, det är ändå folk som följer mig där. Men dock så har jag gjort så att jag gör inga samarbeten på Instagram. Eftersom att det känns inte schysst mot mina följare. Nej. Eftersom att jag lägger upp kanske, förutom när jag reser, då lägger jag upp varje dag. Men jag kanske lägger upp det här 2 gånger i månaden när jag är i Sverige. Mm. Och att då sen slänga upp ett samarbete och bara så här, jag vet inte, jag laddade upp på 3 veckor. Men köp den här tandblekningen. Alltså det känns inte så schysst.
Nej, och inte så schysst mot annonsören heller.
Nej, precis. Så jag säger nej till alla samarbeten på både Story och Instagram. Så det har jag bara för att underhålla typ. YouTube var inte riktigt min grej heller. Det var för långt. Jag har verkligen vant min hjärna vid det här short form content. Och jag tror att det är det jag är bäst på också. Jag kan inte underhålla i 10 minuter i sträck. Alltså jag kommer bli utbränd. Nej, men alltså min hjärna kan inte hålla igång så länge. Det är perfekt. Man gör en TikTok och bilar lite. Säger man det till TikTok. Istället för att filma en hel dag. En YouTube-vlogg. Men det kändes alldeles för stort. Och redigera. Och det ska vara musik. Och rättighet. Alltså det är så mycket svårare än TikTok tycker jag. Så kudos till alla YouTubers där ute. Alltså jag vet inte hur ni orkar. Och sen podden hade jag en väldigt kort stund. Därför att det har varit väldigt öppen med att vi hittade ingen sponsor. Det var ingen som ville ha oss. Så vi lade ner det. Det blev alldeles för dyrt. Men det var jättekul. Vi vill verkligen komma tillbaka till poddformatet. Men efter att ha testat alla de här plattformarna så är det verkligen TikTok. Alltså ingenting slår det. Det är kort, det är lätt, det är spontant. Det tar inte så mycket tid. Det är liksom allt jag vill ha.
Men om man ska komma igång med det här då, för att nu blir jag så här, min hjärna går ju loss här, för att jag gjorde liksom ett starkt försök här i typ november, december, att nu ska jag starta TikTok, nu ska det här hända, liksom. Gjorde ett gäng videos och gjorde dem liksom bara på nischen. Och absolut, jag har fått lite följare, fick typ en video som gick viral för mig, 60 000 visningar. Mm. Men det är liksom, det händer inte riktigt. Vad ska jag göra, Frida?
Ja, jag fick upp dina videos där.
Jag såg att du hade likat den. Jag sa det till mitt team. Jag bara, Frida har gillat min video. Nej, eller om du bara hade tittat på den. Nej, jag tror att du hade gillat den.
Ja, det hade jag nog. Nej, men det där är ju svårt. Alltså hur man liksom, jag tror att allas typ recept till framgång på TikTok är liksom individuellt, och det är jättesvårt tycker jag att liksom hjälpa andra så här, hur ska du göra, för jag får också många frågor om det på typ Instagram DM, att så här, jag börjar jobba med TikTok, hur ska jag göra, och då blir jag så här, gud, alltså jag vet ju hur jag gjorde, men även om jag skulle ge dig mitt recept så är det så här, det skulle nog inte funka för dig eller någon annan liksom. Så jag tror att alltså, och just när det inte är inom min väldigt breda nisch lifestyle liksom. Så det är väldigt svårt att liksom så här, det är klart man kan ge tips och säga ladda upp 8, ha bra ljus och ljud i dina videos, så bra kvalitet, och använd hashtags så att du kan söka på ditt content liksom, och så. Men utöver det, så det jag egentligen brukar säga, det är typ så här, var dig själv. Men det är ju det tråkigaste tipset man kan
ge
någonsin.
Jag vet, men det är ju någonstans det som är, det är det svåraste och det enklaste. Därför att man själv är ju så jävla trött på sig själv, speciellt efter 42 år så är man så här, gud, vi har gjort det här nu, kan vi hitta på något nytt? Men just det här att faktiskt liksom någonstans landa i, okej, men vad tycker jag? Vad tycker jag? Hur, alltså, jag tycker jag är ganska rolig. Men hur ska jag få fram det? Hur ska jag få fram det på 30 alltså, sekunder? Liksom?
Man får ju liksom testa vad som funkar. Alltså, varje gång som jag testar något nytt koncept på min kanal så kör jag några videos, ser vad folk tycker om det. Är det ens någon som märker? Ser jag någon skillnad? Och sen liksom, låter jag det ramla in i mitt vanliga content, de delarna som jag testat. Men det är alltså, det är jättesvårt. Alltså, man kan ju vara rolig i alla settings, tänker jag. Även om man pratar om marknadsföring eller om bygge eller om kläder eller personlig livsstil, så kan man ju liksom inkludera sin personlighet mer eller mindre i de här olika kategorierna då. Men jag tror att man får bara testa sig fram vad som funkar. Man tittar på statistiken, vad gillar folk, kolla hur andra gör. Alltså, man får ju ta inspiration från andra. Jag inspireras jättemycket av andra TikTokare och liksom ibland gör likadana videos som de är väldigt populära. Så allt handlar om att liksom lära sig sin mönster. Lära sig analysera sin statistik. Se hur allting funkar tillsammans. Och ta det därifrån. Man kan liksom inte ge någon ett recept bara så här att gör så här. Därför att det funkar inte. Och de som säger att de kan liksom, kom till oss, då kan vi ge dig ett recept på hur du blir framgångsrik på TikTok. Alltså, det tycker jag är en scam. Därför att det funkar inte så.
Nej, TikToks algoritm är ju för det första sjukt mycket bättre än Instagrams algoritm, och det är därför det har blivit så liksom enormt. Därför att jag har liksom så här, ser jag färdigt på en video om, alltså det är så underliga hörn av TikTok man hamnar i. Jag har hamnat i typ, BookTok har jag gjort en liten sväng in i. Jag har hamnat i förklimakteriehörnet av TikTok. Det är väldigt intressant. Och så har jag hamnat på KinkTok, var jag en liten sväng. Och så sen vissa dagar tror TikTok att jag är lesbisk.
Ja. Så man det hamnar lätt på
sånt. Men den är så snabb. Om man ser färdigt på en video om någonting specifikt. Jo, just det. Just nu så är det här tonårsfiltret som dyker upp hela tiden för mig. Är du för ung för det här eller? Det dyker inte upp för dig.
Nej, jag tror inte, jag vet vilken det är.
Alltså det, och det här får jag hela tiden nu, men det är ett filter som faktiskt är sjukt bra, som gör att man ser ut som man såg ut när man var tonåring.
Aha.
Du är så nära där, så det är nog ingen skillnad. Men du vet, när folk lägger upp typ, om man har typ lite rynkor eller att man ser någon som är typ 50 och så drar på det där filtret. Mm. Och så var det någon som bara, oh there she is. Och du vet, och det är så, det blir så otroligt känslosamt, för att det blir så här, åh, jag vill bara krama den där lilla flickan. Det var så länge sedan jag såg henne och hon mådde inte så bra, eller vad det nu är för någonting. Så där, i det hörnet är jag just nu. Min poäng är att ser du färdigt på två videos inom en trend, då är jag bara algoritmen bara, japp, let's go! Och så får du liksom allting från det hörnet av TikTok.
Ja, och, men det, jag du kan innebär säga ju också vilka att, sida jag är på.
Ja, berätta, vart är du någonstans?
Jag är på förlossningstiktok.
Hoppsan, och på
gentle parenting TikTok.
Ja, vad hände där? Är det kattungen eller?
De närmaste åren. Nej, alltså jag tror att, jag vet inte. Jag är väldigt intresserad av så här uppfostran och just någonting som heter gentle parenting. Alltså hur man uppfostrar sina barn på ett mer gentle eller snällt sätt än vad vi har gjort i tidigare generationer. Och jag tycker det här är så intressant, även fast jag liksom inte har några egna barn, så tycker jag att det är så intressant att lära sig om psykologin bakom det, och liksom, jag kan nästan se fram emot att använda de här metoderna och den här liksom filosofin på mina barn när jag får några. Och förlossningstiktok, det vet jag faktiskt inte riktigt hur jag hamnar där.
Vad hände där? Dagtrauma.
Ja, men det är också jätteintressant.
Ja,
liksom såhär alltså, doulas och ja, hela köret.
Men det där är ju sjukt spännande att så här, oavsett vem du är, för att om folk, det är många som säger nej men jag fattar inte TikTok, det är bara, det blir bara tramsigt, och jag bara, men alltså spendera ett par timmar där, då kommer den ha lärt sig, och då är det kört. Musikaler har jag också, väldigt mycket musikaler. Ja. Men så det är därför, alltså jag hänger ju hellre på TikTok än att titta på TV typ.
Ja.
För att det är för att just för att algoritmen är så himla bra. Men du sa från början så här att när du tänker på ordet influencer så tänker du på de här lyxresorna och det där. Alltså är ordet influencer, hur känner du inför det?
Jag gillar det inte jättemycket. Alltså egentligen en influencer är ju någon som bara helt enkelt influerar människor. Och då är det så här, om du har 100 följare och har influerat en person till att köpa den där scarfen du hade på dig, då är det en influencer. Så jag tror att det begreppet är lite för brett för att man ska kunna prata om den gruppen man egentligen menar. När jag säger influencers, då menar jag ju de som har mycket följare och är igenkända. Inte de som har jättelite följare och har influerat några stycken. Så jag tror att ett bättre begrepp är typ kreatör. Kanske. Mm. Det är väl lite samma, men jag tycker kreatör låter bättre. Alltså delvis har jag varit väldigt försiktig med att kalla mig själv för influencer därför att folk hatar det. alltså folk som inte är influencers sätter den i ett fack direkt och jag brukar inte kalla mig själv för det. Utan mer en typ TikTok-kreatör eller ja, jag brukar säga att jag jobbar inom marknadsföring ibland.
Rimligt, rimligt, det gör du.
Bara mig för hårt så det är inte mitt favoritbegrepp.
Och jag tycker att det är intressant därför att jag har ju någonstans här försökt kämpa för att det inte ska bli så skamfilat som det har blivit. Och jag känner också att så här, media har ju haft att göra med det. Att det har blivit lite skamfilat. För att Adam Serry som är chef på Instagram. Det var någon som frågade i en sån här frågelåda han hade. Hur han definierade creator versus influencer. Och då sa han att kreatörer, men det är ju de som skapar innehåll på plattformen och får en följarskara inspirera folk. Medan influencers, det är de som tjänar pengar på samarbeten. Och jag tyckte att det var en ganska bra beskrivning av just yrket influencer. För jag tänker att det är skillnad också på att vara, alltså på folk som säger att jag är en influencer och folk som säger jag jobbar som influencer. För det tänker jag ändå bli en särskillnad för att då blir det ju vad är det du tjänar pengar på? Så.
Jag tror också att vad en influencer är har ju ändrats men ordets definition har stannat kvar. Alltså jag tror att när de flesta tänker på en influencer så tänker de till att börja med typ någon på Instagram som ger upp snygga bilder på sig själv som är snygg och smal och helt perfekt och lever ett perfekt liv. Det är det som jag tror folk klassar som en influencer från början. Medan nu så kan man säga att man är en influencer, vi kallar för influencer när man lägger upp råa, personliga, osminkade videos, 15 videos om dagen på TikTok och bara pratar med sina följare. Och det i min värld så är det två helt olika personer som borde ha två olika ord eller två olika definitioner på vad man egentligen är. Och jag tror där krockar lite i folks huvud att man säger att influencer är de så här, aha, det är så.
Jag tänker någonstans att samtidigt om du är artist eller om du är skådespelare, då kan du också vara på de här två helt olika ställen. Eller om du är fotograf eller om du är konsult, du kan ju fortfarande vara på två helt olika ställen. Så det är rent yrkes, om vi ska säga att influencer är ett yrke, så känner jag ändå att det skulle kunna funka. Eller är jag bara, am I beating a dead horse here?
Nej, men jag tror, hur jag har sett det så är det att de flesta försöker gå ifrån att kalla sig själv för influencer. Och sen om det kommer ändras längre fram vet jag inte. Men det känns som att, jag tror kanske det känns, många som typ är, ska man säga, riktiga influencers, citattecken, om du förstår vad jag menar. Alltså de som har mycket följare och på riktigt influerar jättemånga personer, inte på en liten skala. De kanske känner att nu kan alla kalla sig för influencers. Det räcker med att du har influerat tre personer och köpa en grej på ICA så är du en influencer. Och jag tror att där någonstans vill de typ separera sig från att säga, det här är mitt jobb och jag jobbar som influencers, medan du har influerat någon och då är du influencer.
Men jag tänker att det är det som är skillnaden om man jobbar som influencer. För då tänker jag att då är det, för mig så är det, om du jobbar som influencer så är du influencer. Inte om du har fått tre kompisar att köpa ett shampoo. Det är min personliga definition som jag försöker få hela världen att anamma. Det går sådär. Du pratar ju också på TikTok mycket till andra kreatörer. Och pratade om samarbeten. Och det var ju någonstans där jag fastnade för dig. För att jag fick videos skickade till mig. Där du pratade. Eftersom att jag pratar ofta om samma liknande saker. Vad har du fått för respons där? Och har du blivit lite, liksom, lite TikTok-mami?
Ja, men jag tror att jag är lite TikTok-mami. Det är väldigt många kreatörer eller TikTokers som vänder sig till mig när de har frågor om hur mycket de ska ta betalt eller vad som är en godkänd reklammärkning. Verkligen frågor som jag brinner för, speciellt de två. Så att, och det är en roll som jag gillar jättemycket. Att så här, folk känner att de kan komma till mig och liksom, jag vill också växa hur jag är. Liksom. Så att det känns helt underbart att man liksom kan vara en sån roll i nybörjare TikTokares liv, men också erfarna liksom, som fortfarande inte vet hur man tar betalt. Och jag tror att alltså det är svårt när man gör videos riktade till kreatörer, eftersom att de flesta som följer mig är ju inte kreatörer. Så när jag lägger ut en video att så här fungerar marknadsföringslagen, eller så här ska du ta med betalt från ditt samarbete, det är ju egentligen nästan ingen av mina följare som kan relatera till det. Så där har jag, alltså jag har backat lite på den fronten. Jag gjorde ett konto som var dedikerat till marknadsföringstips och så här kan du göra. Men det blev ju borttaget efter 24 timmar för de trodde att jag var fake, tror jag.
Jaha, det följde jag.
Ja, det var väldigt, jag var jättetaggad på att starta det kontot, men det försvann och sen gav jag upp. Men jag, istället för att liksom dela med mig på sådana tips på min TikTok-kanal som en del av mitt vanliga content, så gör jag istället så att jag säger att om det är någonting, hör av er till mig, så svarar jag på det privat istället.
Men för det där är ju också någonting som jag verkligen brinner för, att liksom professionalisera det hela. Och om man inte kan betalt, om man inte kan följa lag, då är man ganska körd som liksom professionell person i ett yrke. Så att där får vi liksom kroka arm och bekämpa orättvisorna tillsammans.
Ja, men precis. Ja, alltså jag håller verkligen med om det, att man måste göra det mer professionellt. För det jag tänker är att alltså, jag har fått upp ögonen att det är så många som jobbar med TikTok eller som claimar att de gör det och sen inte har gått på någonting. Och där så vill jag någonstans, alltså typ informera om att det finns så mycket mer. Liksom så här, det handlar inte bara om att ha massa följare och sen göra samarbeten där du får betalt på Swish eller PayPal. Eller betalt i produkter till och med. Utan det finns mycket mer. Du kan starta ett företag och du kan liksom köpa saker på företaget som kan gynna din business. Och du kan skaffa en revis. Alltså det finns så mycket mer man kan göra. Men folk har liksom en sån här liten TikTok-värld som de lever i. Och jag vill bara visa att så här, det finns mer. Det finns lager du måste förhålla dig till. Och det finns prissättningar som du måste ha koll på. Och hur formulerar man sig i ett mejl istället för att bara skriva på Instagram med olika företag. Alltså jag vill liksom att folk ska förstå att det är mycket mer.
Alltså, you're speaking my language, girl. Det där har ju verkligen varit mitt varför någonstans i min business. Det är ju att hjälpa primärt kvinnor att våga liksom kliva in i sin egen kraft på något vis. Och våga vara sig själva och också då faktiskt också kunna tjäna pengar på det. Och det är precis det du gör till 100%. Alltså just det här att verkligen ta de här vardagliga sakerna, gör en spin på det, gör en video på det och liksom få 200 eller 390 000 följare. Det är ju fantastiskt när egentligen det enda du gör är att vara dig själv. Inom citationstecken för de som inte ser oss. För jag förstår att det är inte så enkelt, men det är ju så coolt.
Ja, men det, alltså, jag kan nog säga ändå att det är ganska enkelt för mig. Alltså just videoskapandet som är liksom hela grunden till allt jag gör. Det är inte så svårt. Alltså så här, i början kanske det var lite, men nu är liksom allt så automatiserat att så här, det är inte jobbigt. Alltså jag har inte ett jobbigt jobb. Sen finns det ju såklart saker runt omkring som blir jobbigt. Till exempel om du får en hatstorm eller om Skatteverket kommer och är dig hack i häl och försöker hitta någonting. Eller om liksom det går dåligt ibland, så är det också en jättestor, blir en ångestklump. Liksom. Men jag tycker inte att mitt jobb är svårt. Sen finns det såklart influencers som har en helt annan typ av content, som lägger ner liksom timmar och timmar på sina videos, sitter uppe på nätten och redigerar. Men jag har liksom inte den typen av content som kräver 24 timmars attention från mig. Utan jag gör mina videos och sen så är det klart med den delen. Så det är liksom, det här har jag pratat ganska mycket om på min TikTok och fått också kritik för att så här, hur kan man ens klaga på någonting om man jobbar med TikTok? Men det är inte själva videoskapandet som är problemet. Alltså, det är det som är runt omkring som man liksom inte har riktigt räknat med. Typ avstormar. Det är liksom det som kommer first to mind när jag tänker på saker som är jobbigt. För det är typ bara det som jag tycker är jobbigt. När det liksom så här helt plötsligt kommer massa folk som bara hatar en för att man är sig själv. Och då blir det så här...
Exakt, det är de bitarna. Och det är det någonstans jag menar. Blir man då lite skraj för att vara sig själv? Alltså för att vara sårbar?
Alltså, jag har absolut satt restriktioner på vad jag säger och inte. Och typ hur jag paketerar vissa videos när jag säger saker som kanske kan uppröra. Men vissa hatstormar, jag tror att jag har haft 4 stora som har varit så här, verkligen tagit en bit av min själ och sprungit iväg. Typ. Efter dem så har jag verkligen alltså typ blivit rädd för att lägga upp vissa saker. Inte att jag liksom begränsar mitt konto, utan att jag bara så här, eller jo, delvis kanske begränsar, att jag liksom delar inte med mig av vissa saker, därför att det är inte värt det potentiella hatet. Och att jag tänker väldigt mycket på hur jag formulerar mig och innan jag, det enda liksom genomtänkta jag har i mina videos. För min process är verkligen bara jag ställer upp kameran och filmar när jag känner för det. Men därefter så går jag verkligen igenom och granskar videon. Skulle folk kunna reagera på det här? Skulle jag sagt det där på ett annat sätt? Hur kan det här tolkas? Det ordet var i fel ton så hela meningen blev upprörd liksom. Och sånt tänker jag väldigt mycket på. Liksom, är det rätt timing att prata om det här ämnet? Hur kan det här landa? Vad ligger det för grejer under den här hashtaggen? Liksom sånt där. Och det har nog gått lite för långt för min del. Eftersom att jag har liksom aldrig varit nära på att bli cancelled. Och jag tycker inte jag har någonting att liksom bli cancelled för just nu. Men, eller
just nu i alla fall.
Också hoppas jag såklart. Nu är framöver också. Men ändå så går jag runt varje dag och är liksom jätterädd för att bli cancelled. För att det här är hela min värld liksom. Och för att jag ser hur lätt andra bara faller av plattformen och blir cancellade. Liksom. Så det har liksom blivit en konstant skräck att såhär, men gud, tänk om folk bara misstolkar en enda liten grej och så är allt kört, liksom, även fast jag inte menar något dåligt. Och det är väl lite jobbigt.
Är det så, är det liksom så liksom drop of a hat, så då är du körd? Om du gör ett misstag så är du körd?
Ja, men man har ju sett vissa som det har gått så för liksom. Jag tror verkligen det, alltså, eller jag vet att inget sånt kommer liksom hända mig, därför att jag gör inte sådana saker som skulle kunna få mig cancelled. Liksom. Jag skulle aldrig lägga upp något sånt. Eller göra något sånt. Men jag är bara rädd att folk typ ska misstolka saker jag säger. Att säga, jag menade något bra. Men folk tolkar det till något dåligt. Liksom.
Och när den drevet är igång. Då går det inte att stoppa.
Nej, precis. Då blir det ju den här tonen i kommentarsfältet igen. Att en tycker det är dåligt. Då tycker den andra att det är dåligt. Och sen kommer den tredje och alla bara hakar på. Liksom.
Det måste ju ändå vara någonting som är... För jag menar, för grejen är den att i början när vi pratade, då var det så här, nej men gud, det är så enkelt och jag gör videos och det bara är så här. Men nu är det ändå så här att du tänker igenom och det ändå går ganska mycket. Det tar ett par varv innan det är någonting som åker upp.
Ja, men det är ändå ganska snabba varv. Så att det är inte någonting som liksom är så jobbigt, utan det är ganska automatiserat nu att så här, jag vet hur jag ska kolla efter och... Jag vet vilka jag kan skicka min video till för att dubbelkolla. Liksom. Det är processer jag skickar till mamma, jag skickar till syster, jag skickar till kollegan och liksom sådär. Så att det är inget som tar mycket tid eller är jobbigt, utan det är mer att alltså den här stressen som ligger bakom hela tiden, att så här, tänk om någon misstolkar det jag säger. Alltså jag är väldigt rädd för att få hat. Och jag tror delvis att det är för att jag inte har blivit, det kanske låter fel, men härdad. Att så här, jag har liksom aldrig fått så här kontinuerligt hat hela tiden. Så att jag har liksom inte lärt mig
vilket du är de bra sakerna. Egentligen.
Ja, det är jättebra, men då blir det så, sen när det väl kommer, det blir liksom som att,
det blir som käftsmäll.
Gud, det här är det största som har hänt någonsin. Hur ska jag någonsin kunna gå vidare? Liksom? Det är så det har känts när de här hatstormarna har kommit. Alltså att det bara är typ 4-5 stycken under alla mina år och alla tusentals videos liksom. Så vi tar ändå lika hårt varje gång. Och det blir liksom så att man går in i ett vakuum. Att så här, jag kan inte andas när jag är mitt uppe i en hatstorm. Och det är väl det enda som är jobbigt med att vara influencer. Men samtidigt så, eller jag tar. Men samtidigt så skulle jag inte byta emot någonting. där fick du mig. Nej, men samtidigt skulle jag inte byta emot någonting.
Nej, för jag tänker att kan du separera TikTok-Frida från Frida?
Jo, men det kan jag nog. Lite tveksamt svar där, därför att
Ja.
alltså, jag tror att alltså, jo, det finns en annan Frida som i TikTok inte känner, som är liksom den Fridan som är hemma med mamma liksom, och är med sina bästa vänner. Den Frida är ju inte TikTok-Frida. Men jag tror att alltså, det är ju fortfarande jag, men det är bara en lite mer så här avslappnad version. Att så här, nu kan jag andas ut. Jag vet att min mamma kommer inte hata på mig. Och min mamma kommer inte cancella mig och ifrågasätta allt jag säger och vrida och vända på mina ord. Så jag kan bara så här, relax. Nu kan jag liksom så där. Men jag är ju fortfarande 100% mig själv på TikTok också. Men det är bara lite mer genomtänkt version för att hålla god stämning liksom.
Väldigt, väldigt intressant. Jag tänker vi avrundar på en liten lighter note. Can you take me through hur du gör en TikTok-video? Alltså, vad filmar du i? Vad klipper du i? Hur går tankarna innan? Hur lång tid tar det?
Okej, då får jag nog disappoint you lite grann här. Jag kommer få en idé, tar upp kameran, filmar. Punkt. Det är så det ser ut.
Men filmar
Alltså
du
det.
direkt i TikTok då? Eller filmar du...
Ja, jag filmar
Och du,
direkt i
men
TikTok.
klipp, och du klipper ingenting?
Nej. Alltså oftast inte. Alltså nu kan man ju redigera i TikTok, så ibland gör jag så att jag filmar allting och sen så bara klipper jag lite innan och lite efter i varje klipp och det tar typ 1 minut. Men om det är något mer, alltså förut gjorde jag mer typ så här videos där jag hade mer produkter och saker, jag beställde någonting och sen ska man testa det och olika vinklar och sådär. Men jag kom på, eller jag såg att så här, det lönar sig inte att göra de här videorna. Det är ingen som vill se, alltså folk vill verkligen se när man så här klipper lite hastigt och man bryter mitt i ett ord och typ så här. Och då blir det väldigt lätt att om man bara, alltså om man klipper medans man filmar, alltså att man trycker på knappen, la la la, och sen trycker bort, då blir det väldigt rått material, liksom obearbetat material, och det är typ det som funkar bäst. Men ibland när jag redigerar längre saker, typ samarbeten och sånt där, filmar jag inte direkt i TikTok, utan då filmar jag på kameran och sen så lägger jag in det i videolit, tror jag, med redigeringsarbete, och sen in på TikTok bara.
Ja, men jag gillar ändå att det är så, du vet, gör det inte svårare än det är. Det är väl någonstans det som är budskapet, att så här, var dig själv, gör det inte svårare än det är. Och säg inget dumt.
Ja, men precis, tänk vad man säger. Nej, men verkligen, det där, gör det inte svårare än vad det är. Det fick jag typ säga till mig själv, för att jag var såhär, gud, jag lägger ner så mycket tid på TikTok och det leder ingenstans, hade jag en period för något år sedan typ. Men sen insåg jag bara såhär, men gud, varför filmar jag inte bara i TikTok? Varför gör jag det så svårt för mig själv? Det viktigaste är ju att jag, för nu är min prio att få ut 3 videos om dagen, och då filmar jag dem i TikTok-appen, därför jag vet att det kommer ta trippelt eller mer så lång tid om jag ska filma det på kameran och sen importera i redigeringsprogrammet och sen till TikTok och sen skriva musik och effekter och text och ditten datten, och ingen vill ändå se det. Så det är lika bra att bara göra 3 videos i TikTok och få det gjort. Och så är allt bra liksom. Varför skulle man inte göra det så enkelt som möjligt när det är det folk vill ha? De vill inte ha en jättebearbetad video på min kanal.
Nej, men alltså, jag älskar det. Jag älskar den liksom, så här, att ta ner ribban, för att många är så här, ja men gud, video, då blir det helt plötsligt jättesvårt. Men just det här som du säger, och TikTok har ju också ändrat sina, alltså just det här att man kan redigera där och att det blir bra. Man behöver inte dra in tredjeparts appar och grejer, utan bara gör det enkelt. Men du, vad är liksom nästa steg för dig då? När ska du släppa en egen klädkollektion
Det hade varit en dröm. Nej, men jag har, gud, nu måste jag vara så här jättejobbig
Jag har en massa
influencer som
spännande på
bara,
gång som jag inte kan berätta
jag
om.
har något spännande på gång. Inte kan berätta. Nej, men det är delvis ett helt nytt företag som jag är partner i, som
Kul.
kommer göra någonting. Jag kan inte säga någonting. Och sen så är det lite podcastgrejer på gång på två olika håll.
Vad spännande. Det blir
Ja.
en ny podd alltså. Men
Inte
du,
riktigt som folk tror, tror jag.
Nej, men vad spännande. Ja, men du, det ska bli väldigt spännande att hålla utkik efter. Tack snälla Frida för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig @lalinde och #weareinfluencers. Vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer business? Gå till lalinda.se/influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.